Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla.
Då säger vi välkomna till Radio Mises avsnitt 140. Rösten som hälsar er välkomna tillhör mig, Magnus. Några av er kanske känner igen den ifrån inläsningen av artiklar till systerpodden Mises ljud. Jag har nu fått den stora äran att jobba vidare med Sveriges frihetligaste podd, Radio Mises.
Och vi har en röst som kanske fler känner igen i form av Nicodemus som har varit en frekvent gäst i podden.
Det är kul att starta igen. Jag är glad.
Det har ju varit ett lite uppehåll här då. Och väldigt stort för mig måste jag säga. I och med att just Radio Mises med Klaus och Hans var i min väg in i libertarianismen. Så det känns väldigt stort att nu själv få axla den manteln. Absolut. Till viss del. Vi får väl se hur det går här framöver. Men det känns väldigt kul att få möjligheten att prova på. Jag tänkte väl börja med bara en liten uppdatering liksom, kring Misesinstitutet. Det var väl i början av året senaste avsnittet. Vad har vi gjort sedan dess? Vad gör vi? Vad händer?
Ja, precis. Nej, men det är mycket som är på gång. Nu har vi en stor valrörelse som är en utmaning i sig, både psykologiskt. Man måste stå ut med den ena dumheten efter den andra. Vi har väldigt mycket att diskutera kring energikrisen, den skenande inflationen som är högre än vad som rapporteras. Den verkliga inflationen är mycket högre. Men det som har hänt på institutet är det att vi har haft en tillvaro det senaste året där vi främst fokuserar på artikelskrivande och närvaro på vissa sociala medier. Men nu så har vi gått över till att därutöver, vi har lagt till, ska sägas, Misesakademin som startade nu i tisdags för första gången med, som kommer pågå nu under det här halvåret, och sen ska vi försöka ha en förlängning på den om intresse fortfarande finns. Och mottagandet av den första cirkeln som jag hade tisdags var väldigt positiv för de som deltog, vilket jag tyckte var kul. Så vi hade en session där vi gick igenom den klassiska liberalismen med utgångspunkt i Ludwig von Mises bok Liberalism, och vi gick även in på John Locke och den klassiska liberalismens grunder, kan man väl säga, i tron på individen, individens frihet, individens förnuft och möjligheter att förbättra tillvaron genom entreprenörskap, vetenskap och sökande i verkligheten. Den typen av attityd eller inställning till tillvaron som har skapat väldigt mycket av den moderna medicinska utvecklingen och teknologiska utvecklingen som gör att vi kan kommunicera så här. Så vi gick igenom, vilket jag tycker är väldigt viktigt, alla de innovationer som den fria marknaden tagit fram. Då pratar vi att nästan all utveckling som idag räddar människoliv, den ökade spädbarns att fler spädbarn överlever idag jämfört med för 100 år sedan. Den här digitaliseringen, alla produkter som har kommit inom media, allt detta har ju skapats av fria aktörer på fria marknader. Det är inte stater som har gått in och skapat det här välståndet, utan så. Och det är en väldigt viktig insikt att tilltron på individen, individens frihet och entreprenörskap är det som gynnar alla till sist. Så om jag ska gå in på det som cirkeln egentligen handlar om och som även Mises skriver om, är ju grunden då att jag arbetar hellre som, låt oss säga, en arbetare, eller idag 2022, om jag till exempel har medicinska problem, så är jag hellre en arbetare idag än en direktör för 100 år sedan, eftersom man inte hade tillgång till till den typen av medicinsk kunskap som man har idag. Det är det ena. Och det andra är att tillvaron har blivit mycket roligare genom den moderna tekniken idag. Så att det är mycket... Man har mycket mer spännande liv kan jag tänka mig idag än vad man kunde ha för 100 år sedan på det sättet.
Och då hålls ju även framförallt sjukvården tillbaka ganska mycket av statliga interventioner, tänker jag. Den praktiska sjukvården i sig som ett kapitel. Men även med det i åtanke så är det ju klart mer attraktivt att leva idag, som du säger.
Ja. Ja, stater gör ju det som stater alltid har gjort. Så de försöker kväva så mycket. De kväver ju framsteg och det som skulle göra att när det kommer till sjukvården att vi skulle kunna få en bättre fördelning. Fler sjukhus, fler läkare, bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom offentlig sektor idag. Och som egentligen inte har något större val eftersom hela det offentliga äger hela, i stort sett hela marknaden. Bortsett från några privata kliniker som bara ett fåtal har råd med på grund av att vi har det här skattetrycket och så. Så det är så läget ser ut idag.
Precis. Jag har faktiskt tänkt göra något avsnitt framöver med lite fokus på sjukvård. Jag jobbar ju själv inom vården, så ja. Lite specialintresse.
Precis. Men
det är lite i planeringsstadiet fortfarande, hur det ska utformas. Men det är ett spännande ämne som alla berörs av på något sätt.
Ja. Så det var därför jag försökte trigga dig lite grann genom att nämna just sjukvården.
Ja, jag förstår.
Ja. Så att, nej, men det är roligt att det startar. Och sen så det här vi gör nu är också något nytt för det höst. Jag är väldigt tacksam att du har velat ta tag i radion, Magnus. Mm. Jag tror att det kommer gå alldeles utmärkt. Så det är två tillägg till artikelskrivande som också fyller sin funktion, som jag tror att vi kämpar vidare på. Så att frihetens idéer är värd att spridas. Och vi kommer göra vår del av det arbetet på Sverige helt enkelt. Det har jag tillförsikt om.
Mises akademin då kommer rulla under hösten, sa du?
Ja.
Men det är lite sent att anmäla sig till det nu kanske.
Nej, man kan hålla på digitalt, men vi har inte någon fysisk plats kvar för att de blev tillsatta ganska snabbt. Men man kan vara med digitalt om man vill. Och då hoppar man ju, nu spelas inte de här avsnitten in, utan man delar sändningar för de som har valt att gå med helt enkelt. Så att vi hade ju vår första avsnitt om klassiska liberalismen. Då har man ju missat ett tillfälle då. Så nästa avsnitt kommer vi mer gå in på med Rothbard och Human Action hos Mises. Och sen också Hans Hermann Hoppes politiska filosofi. Och därefter kommer ju då... vi har föreläsningar i österrikisk ekonomi. Och gå in mer på det stora benet i vi har ju två ben. Du har ett filosofiskt ben och ett ekonomiskt ben. Och det ekonomiska benet är det som vi kommer gå in på senare under hösten då.
Så båda delarna avhandlas då i Mises akademin. Det låter ju som ett tillfälle man inte ska missa om man är intresserad av de här idéerna. Och det är man väl om man lyssnar på den här podden, tänker jag.
Precis. Alla är välkomna. Man kan skicka ett meddelande via Messenger på Facebook eller till mig personligen. Eftersom det är jag som samordnar utbildningen. Ja. Så man är varmt välkommen.
Och om man har missat första avsnitt eller första träffen så kom man i fatten då, eller det var med lite bakgrund.
Ja.
Tillbaka i tiden, så det var inte... Det är inte kört liksom.
Nej, det är inte kört. Utan, de flesta avsnitten kommer vara fristående från varandra. Men nu kommer ju nästa avsnitt i och för sig vara en påbyggnad på den klassiska liberalismen. Eftersom vi går in på libertarianism. Och de argument som har utvecklats ifrån naturrättsfilosofin. När vi då går in på en annan typ av argumentation för de klassiskt liberala idéerna. Men alltså i grunden så är vi alla klassiska liberaler i den meningen att vi tror på individen och vi tror på förnuftet och vi tror på friheten. Det delar vi som libertarianer med klassisk liberalismen. Sen är det det att vi har utvecklat teorin mer än den klassiska liberalismen. Det vill säga att vi har som kvarstående problem som de klassiska liberalerna lämnar efter sig, det var ju det behövs staten överhuvudtaget, det vill säga nattväktarstaten. Finns det alternativa möjligheter? Och det är det som Rothbard öppnar upp för, att vi kan tänka oss ett privatiserat, helt decentraliserat samhälle. Och det är det som vi kommer gå in på nästa gång och så. Men vilket är viktigt att understryka, på Ludwig von Mises institutet internationellt och i Sverige så finns det, har alltid funnits en mångfald av olika synsätt, så att vi välkomnar ju klassiska liberaler som Ludwig von Mises var ju själv klassisk liberal och trodde på en nattväktarstat. Vi är inte purister så i den meningen, även om flertalet av oss, jag själv är ju libertarian i med en anarkokapitalistisk mening då, så att men vi håller dörren öppna för olika åsikter. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en mångfald. Alltså inom den klassiskt liberala traditionen, så sagt. Vi ska inte gå in på gå för långt vänster ut. Så att ingen skulle vara rädd för det. Men ändå så ska vi ha en mångfald. Så att även
så länge man befinner sig i rätt sfär av idéer så...
Ja, precis.
Är det okay,
vi kommer definitivt aldrig att släppa in vänsterliberaler och se att typ Folkpartiet eller Centerpartiet är motsvarande för de är alltså den typen av timbroiter eller har definitivt ingen plats i vårt intellektuella idéarv, som vi ser det som, eftersom det är alltså ideologier som har retirerat in i vänstern, både när det gäller analys av ekonomi och försvar av ekonomi, liksom att de har retirerat till vänster i andra frågor som rör frihet och kultur.
Okej, så den största skillnaden mellan de här klassiska liberalerna då, eller classical liberals, som är ganska populärt att vara i, om man är lite alternativ media i USA, har jag märkt, är att man mer känner för att minimera staten men kanske inte göra sig av med den helt.
Så. Ja, precis. Frågan är då, det finns flera problem inom politisk teori, och ett problem som vi alla brottas med är ju problemet med stabilitet. Hur kan vi... det räcker inte med att realisera ett fritt samhälle, utan vi måste också ha på något sätt garanter för att det fria samhället består över tid.
Just det.
Det är det ena problemet. Det andra problemet är ju då att, som man börjar se när man börjar analysera marknaden, är ju att många av de tjänster som de klassiska liberalerna försvarade eller menade att staten skulle göra, lika gärna skulle kunna utföras av en privat aktör. Som till exempel polisiära tjänster, byggandet av vägar, brandkår, även militär. Och när man då tänker sig utveckla den libertarianska tanken som vi ska gå in på, så... Om man nämner då Hans Hermann Hoppe, det finns ju då olika lösningar där man kan tänka sig att vi tänker oss en radikal politisk decentralisering av makt. På ett sätt är inte det så konstigt historiskt, eftersom ta Brexit, många ville lämna, i Storbritannien röstade ju för att lämna EU. Motsvarigheten till EU, vad EU har blivit historiskt, det är ju nationalstaten. För de flesta nationalstater är ju som upplevdes som EU förr i tiden. För det var inte självklart att smålänningar och jämtlänningar och gutar och norrlänningar, samer, samer kanske skulle lämna utanför, men och skåningar, att de skulle liksom ingå i en enda stor nationalstat som höll samman alla de här lokala och regionala kulturerna. Så nationalstaten måste ha tätt sig för dem som någonting som var mer tvingande och påtvingat än frihetligt. Och detta lever kvar än idag, så att vi har ju jämtlänningar och skåningar och norrlänningar som inte alltid håller med om vad som händer i Stockholm och vad som beslutas i Stockholm, även om de har en representation via mandatfördelningen i riksdagen, så är inte det självklart att man ska ha den nivån behövs i det politiska. Och då kan man ju tänka sig att en frihetlig form av ett alternativt frihet tänkande har sin grund i att vi decentraliserar makten så mycket som möjligt nedåt. Till att börja med, så att i första hand då exempelvis då de som bor i Norrland får, och i Skåne får bestämma själva över sitt land, över sina kommuner och så. Och därefter kan vi fortsätta decentraliseringen och även stärka individens valfrihet med att med mer och mer rättigheter och friheter. Så där till sist så får vi självstyrande regioner och vi får till sist också individer som har mycket mer frihet och mycket mer rätt till sin egendom än vad de har idag. Och till sist fullständiga rättigheter till sin egendom.
Man börjar den minsta enheten liksom.
Ja, du äger dig själv och det betyder att det är inte självklart, eller borde inte vara självklart, att 50% av din tid på arbetet eller att mer än hälften, det är mycket mer än hälften av din lön ska vara gratisarbete åt någon annan och någon annans värderingar som ska fördela välståndet du skapar efter sina preferenser, snarare att du ska behålla välståndet och använda det efter dina värderingar. För det är det man går med på när man överlåter den makten till staten, så går man med på att andra har bättre vetande och bättre värderingar än vad du har att använda ditt välstånd som du har skapat för sina egna åsikter.
Och ju längre bort man är ifrån den som har skapat välståndet, desto lättare är det att kanske lägga pengarna på sånt som inte individen själv hade velat gjort. Alltså det är lättare att köra över personen längre bort från personen man befinner sig.
Ja, absolut.
Då, jämför med Stockholm och Jämtland eller EU och Sverige.
Ja. Och det är det som man kommer till när man går in på valet, från den klassiska kritiken av det val vi befinner oss i nu, eller valåret, är just det här att på ena sidan, ja, om du som väljare tänker att ja, men jag behöver nog representanter som tar mina pengar som jag har tjänat ihop och spenderar dem bäst de vill, eftersom de har så bra värderingar att de kommer fixa det här mycket bättre än jag själv kan göra. Det är en sak. Det kan man även tänka sig att en privatperson gör, att jag överlåter mina pengar eller min egendom till en förvaltare typ som tar hand om mig. Men det moraliska dilemmat är ju det att när du röstar, så röstar du även för att andra har rätt att ta andras egendom som du inte har skapat. För att fördela, så att du röstar på personer som kommer använda statsmakten för att konfiskera andra människors privata egendom. Och använder statens tvångsmedel för att kunna åstadkomma detta. Och du skänker dem makten till det då. Så det har alltid funnits en libertariansk kritik mot hela den här processen som vi går igenom nu i valår.
Precis. Ska vi gå in kanske på den frågan lite större? Alltså vi hade ju en artikel då på institutets hemsida från 2013.
Ja.
Av en av våra tidigare väldigt duktiga, produktiva medarbetare.
Oh ja.
Och han kom fram till ganska konkret att det var liksom inte okej att rösta om man var en inbiten libertarian. Det fanns liksom inte på kartan. Det var en ganska lång debatt i kommentarerna där efteråt. Hur, alltså, rent så här filosofiskt, om vi börjar lite i den änden, kan man på något sätt motivera ett röstande ändå?
Ja,
för, hur ser du på det?
Ja, jag har ju... det korta svaret är ja, men motiveringen till det libertarianskt och filosofiskt är ganska lång. Men den är väldigt viktig att föra fram. Nu är det ju så också att det är ju Per Bylund som har skrivit den artikeln och som vi har väldigt stor respekt för på institutet. Och Per Bylund har ju skrivit en ny bok som jag också vill göra reklam för. Boken heter How to Think About the Economy, a Primer. Så att jag lägger ut en liten reklam här till Per Bylunds bok samtidigt, för den är fantastiskt bra. Han går igenom grunderna på ett väldigt lättfattigt sätt och överskådligt sätt i den österrikiska ekonomin. Men i den artikeln så, jag förstår hans argumentation och jag har egentligen inga direkta invändningar mot den. Men, och här kommer men, vi befinner
oss... Kan vi vänta, innan du går in där, kan du jättekort sammanfatta hans argument? Jag har en liten känsla här, men...
Ja, hans argument...
Kommer du ihåg?
jag har inte läst den inför den här sessionen, kan jag säga, men... Jag vågar inte göra det, men jag tippar på att hans argument var ungefär det jag sa nyss, att vi har inte rätt att bestämma över andras egendom.
Nej, men precis. Det är väldigt korthet, ja.
Det är så vi tänker. Vi har ganska liknande tankesätt där när det kommer till vad vi har rätt att göra och inte rätt att göra. Men,
ja. Och det är sätt att på något sätt godkänna övergreppen staten och politiker gör då, på andra. Liksom. Du deltar i den leken.
Ja. Exakt, och du godkänner även systemet som baseras på tvång och våld, och det vi tycker inte om det systemet i sig, och vi är helt överens om att det systemet ska avskaffas och decentraliseras till en mer human och värdig form för människan som frihetlig. Så är det ju. Och det är där vi kommer in på ett stort problem. Jag har inte rätt att rösta över andras egendom, men i varje val så vet jag att andra kommer rösta över mig och mitt liv, över mina barn, över deras indoktrinering i skolan, över deras värderingar. Och när Mary Rothbard resonerade om den här frågan så handlade det också till stor del om en rätt till självförsvar. Att rösta på ett frihetligt alternativ i ett läge där vi vet att andra kommer att rösta på partier som är auktoritära, gränsande till att de vill konfiskera egendom, de vill bryta ner flera av de värderingar som jag tror på i mitt liv. Det spelar ingen roll vilka värderingar man har, men om staten inte håller med om de värderingarna så kommer de statens representanter att använda sin makt för att forcera sina värderingar, ideal och normer. Nu råkar det vara väldigt stark vänstervridning bland det som staten forcerar i Sverige. Och ska jag då bara låta säga att retirera in och säga att jag får inte rösta om andras egendom, men jag måste hela tiden stå ut med att andra röstar om min. Och då kan vi hamna i ett läge som är rättfärdigt, och det kallas för en andra ordningens filosofi. Den första ordningen är vi helt överens. Systemet är omoraliskt, systemet är felaktigt, det är förtryckande. I den andra ordningen ska jag över, så att jag, i den andra övningen går över till tänkandet om att jag kommer bli utsatt för andras våld. Jag har rätt att agera i självförsvar. Jag har rätt att använda de medel som fortfarande står mig till buds för att agera i självförsvar. Och då får man ju då börja med att analysera vad man kan göra i dagsläget. vi är helt överens om att, om man nu pratar om den första nivån där är vi överens om secession, vi är överens om decentralisering av politisk makt, vi är överens om att staten till sist ska bli så onödig att vi kan klara oss utan staten. I stegvis såklart, vi är inte galna utan stegvis. På den nivån så kan vi också tänka oss att vi skapar frivilliga föreningar. Vi skapar bygdeföreningar eller vi skapar hemvärldsföreningar eller vi skapar alternativa strukturer i samhället där vi försvarar fri marknad och så. Och Ludvig von Mises-institutet i Sverige är ju en sån frihetsinstitution där vi får ut frihetens budskap. Och vi får inga statliga medel, vi ska inte ha statliga medel för någonting vi gör. Utan allting baseras på frivilliga donationer och allting ska baseras på frivilliga insatser. Du och jag sitter här frivilligt och vi ska inte blanda in statsmakten i vårt radio exempelvis då. Vare sig ekonomiskt eller politiskt. Allt det här gör vi på den första nivån, det vill säga secessionsnivån eller den yttersta frihetsnivån. Mm. När vi går in på den andra nivån så är det så att jag kommer bli tvingad att betala för saker jag inte har beställt. Jag kommer att bli tvingad som individ att betala för indoktrinering av mina barn i skolan enligt genuspedagogik och enligt normkritiska teorier och enligt väldigt mycket som jag inte tycker det är bra. Jag tycker tvärtom att det är skadligt. Jag skulle hellre betala för vissa saker för att slippa vissa saker som idag lär sig ut i skolan. Och då tvingas jag betala för att de ska finnas där. Och eftersom det finns hysteriska feminister och radikalfeminister och genusvetare och normkritiker som tycker att jag har den rätten. Så jag agerar nu självförsvar och säger jag vill inte ha dem styrande över mitt liv. Så jag röstar på partier som förhoppningsvis minimerar deras skadeverkan på mitt liv här och nu. Jag har rätt till självförsvar. Så.
Mm.
Sen kan vi såklart, sen blir det faktiskt en väldigt svår analys. Och jag vet att libertarianer har olika, som libertarianer som går med på att man kan rösta, det vill säga, vilket är med Rothbard. Murray Rothbard som jag återkommer till, anledningen till att jag återkommer till honom så starkt är att han var inte bara narkokapitalist och för den filosofi som Per Bylund försvarar, som jag försvarar. Han var dessutom en av grunderna till Libertarian Party i Förenta Staterna för att han hade ett liknande resonemang om att man hade rätt att försvara sig i den politiska kultur man råkar befinna sig i. Så han kunde vara båda delar. Och det är väl det hela handlar om. Kan man tänka i två dimensioner samtidigt? Ja, det kan man. Och det är väl det jag försöker göra här. Att tänka på två olika sätt samtidigt. Parallellt. Och motivera det på det sättet. Men det svåra är då sen att utröna vilka partier som man ska då rösta på. Och här tänker inte jag säga allt för mycket. Eftersom det är... Jag anser att det borde att förelämpa våra lyssnares förnuft och intelligens. Att jag skulle sitta här som institut och säga att ni ska rösta på ditt eller datten. Men man kan väl säga att det finns flera partier som har fört fram väldigt relevanta budskap åt det frihetliga hållet. Och då kan man ju, om man har... Då säger jag bara så här då, att om man har friheten som en grundvärde och om man har rätten till land, alltså jord som ett annat grundvärde, så kan man göra olika deduktioner och härledningar och komma fram till att vissa saker kan man förmodligen rättfärdiga att man röstar på. Hur ser du själv på det?
Nej, men jag har väl kommit fram till liknande slutsats. Jag har varit väldigt så här fram och tillbaka. Alltså något val har jag inte röstat. Jag har kanske hållit mer Bylunds linje då, att jag tycker att det är sälja ut sig lite på något sätt. Ja. Men sen samtidigt så man kan ju inte leva i en total bubbla. Liksom. Man får ju se sig om lite vad som händer i samhället. Är det på väg åt ett mer frihetligt håll bara för att jag inte röstade? Nej, det var det väl inte kanske. Snarare är det på väg utåt på flera olika plan. Några du redan har nämnt.
Ja, precis. Nej, men vi går ju exempel. Jag har tänkt precis som du har gjort. I vissa val har jag inte röstat alls för att jag var så trött på allt. Alla politiska partier utan undantag. Även små partier utanför riksdagen ska jag kännas. Mm. Jag tyckte inte att någon kunde representera mig och mina åsikter. Det kanske var högmodigt och så, men sen, nu tänker jag ändå att jag har inte den lyxen att vi står också inför en energikris som inte är att leka med. Nu har jag nämnt vissa kulturella saker. Jag vill inte återigen bli beskylld för att vi bara håller på med kultur, för det gör vi inte. Men vi har ju en energikris som är vardande, eller som vi befinner oss i redan nu, och vi går sannolikt mot en vinter som inte blir så rolig på elräkningen. Och de som har satt oss i denna situation är regeringen, som har låtit kohandlat med Miljöpartiet för att sossarna ska kunna bibehålla sin makt. Det är ju egentligen det handlar om. För att sossarna ska kunna regera under den här tiden så har de varit beroende av Miljöpartiet, och Miljöpartiet har ställt som vanligt sina enhörnings, alltså väldigt verklighetsfrämmande krav. För de befinner sig inte i samma verklighet som du och jag gör. Mm. Där man har aktivt gjort kärnkraften till olönsam. Det är väldigt mycket lögnare såklart rörande kärnkraften, att den inte skulle vara lönsam av andra skäl, men det stämmer inte, utan kärnkraften har blivit olönsam för att man har helt enkelt via skatten och via väldigt hårda regleringar gjort den olönsam för någon att investera i. Och det är där vi har, en del av energikrisen. Och vad händer då? Jo, då har man blivit ännu mer beroende av Putins gas och olja, vilket vi har importerat under den här perioden, samtidigt som även efter invasionen av Ukraina, som är en helt orättfärdig invasion, så har vi fortsatt att importera rysk gas och olja till Sverige. Och detta är alltså Miljöpartiets förtjänst, eller skuld, inte förtjänst utan skuld. Mm. Och självklart har vi då sossarna som har velat bibehålla makten med de här det här totalt egentligen marginaliserade partiet som bara har några få procent, men som har fått så oproportionerligt stort inflytande över energipolitik och migrationspolitik, vilket vi såg senare då. Så att, och där kan man även anklaga högern, eller den så kallade högern, som inte är en höger, det är en välfärdssocialistisk höger, inom Moderaterna och Reinfeldt, att de har ju låtit samma parti i stort sett skriva den gemensamma migrationspolitiken till Sverige, och det är en annan kris som man kan prata om, som kostar välfärden, inte det är fel uttryck, men kostar skattebetalarna enorma summor i termer av bidragsutdelningar och välfärdstjänster och även polisiära tjänster som drabbar vår ekonomi.
Mm.
Och hur ska man då hantera alla de skenande kostnaderna som vi har fått? Vi, Sverige är ju som land enormt beroende av vår exportindustri, att vi exporterar till andra länder. Man har försökt att hota det hela med inflation. Och det är den inflationspolitiken som vi nu ser i den skenande inflationen i Sverige idag. Det vill säga att man har en riksbank som producerar för mycket pengar för att man leker med fiat, reporäntan och valutan för att stimulera ekonomin så gott man kan. Men det vi har fått är ju ett tillstånd där pengarna förlorar i värde snabbare än vad man egentligen har velat. Och då kan man ju ställa sig frågan, och den här frågan ställer jag till eventuellt den socialist som lyssnar. Vet ni socialister vilka som förlorar mest på den här inflationspolitiken? Vilka är det som drabbas hårdast av inflation? Svaret är att de som drabbas hårdast av den nuvarande inflationspolitiken är de som får pengar sist i ekonomin. Det är fattigpensionärer, det är bidragstagare, det kanske man kan moralisera över de libertarianen. Det är alla de som arbetar och som får vanliga löntagare. Det är sjuksköterskor, det är vaktmästare, det är industriarbetare på Volvo, det är hemtjänstpersonal. De grupper som man traditionellt vill värna inom vänstern och som även vi vill värna såklart. De förlorar mest på inflationen. Och de som tjänar på inflationen är just banker och stora industrier och stora finansinstitut. Varför? Jo, därför att de får pengarna först i ekonomin och kan spendera pengarna utifrån riskkapital och annat. Och detta tycker vi är en stor orättvisa. Det är en ren, inflationen är en ren stöld av fattig mans plånbok. Det är en socialism för de rika, för den fördelar välstånd från arbetare till de som har pengar och så. Och det tycker vi är fel.
Ja, det är väldigt ondskefullt på något sätt, för någon av de här mer topppolitikerna eller tänkarna inom vänstern måste väl ändå förstå det här. Eller liksom, jag gjorde ett litet försök att lyssna lite på vänstertänkare. Jag har så svårt att acceptera att de bara är korkade. Jag kan liksom inte tro det. Men ändå så, jag kunde liksom inte nå fram. Jag kunde aldrig nå till någon form av kärna av logik, utan det kändes bara som bortförklaringar och alltså en väldigt snedvriden bild av verkligheten. Det var väldigt frustrerande liksom. Men just att de har liksom låginkomsttagare i sitt grepp liksom, med hjälp av dem som dravel.
Och det är för att de ideologier som styr vänstern alltid har varit idealistiska. Det vill säga att de är inte förankrade i den typen av kausalrealistiska tänkande som vi utgår ifrån. Vi utgår ifrån den hårda ekonomiska verkligheten som den faktiskt är i den österrikiska ekonomin. Vi är kausalrealister. Vi utgår ifrån att när pengar förlorar värde så förlorar de värde. Om jag förstör någons egendom så är den egendomen förstörd. Det är inte en multiplikator i ett keynesianskt idealistiskt program som skapar välstånd för arbetare, utan jag har förstört någon som är av värde. De här idealistiska filosofierna som ligger till grund för vänsterns ideologier, de handlar väldigt mycket om önsketänkande och hur man önskar sig att verkligheten borde se ut. Man önskar att verkligheten, att vi har vindkraftverk som snurrar året runt på även vindlösa dagar. Man önskar sig en verklighet där vi kan vara helt beroende av denna typ av energiförsörjning. Och det är därför vi kan kalla dem för enhörningar, för att det handlar väldigt mycket om önsketänkande. Men när man väl kokar ner, när man väl befinner sig i verkligheten, som vi befinner sig, om jag säger så, men när du är en fattig pensionär, när du ska köpa din dagliga mat, när du ska värma ditt torp på landet och finner att du inte har råd. Du får inte din ekonomi att gå runt. Du kan inte ens köpa ärtor längre och göra ärtsoppa. Det är den verkligheten vi pratar om. Och det är den verkligheten som väldigt många svenskar kommer att gå in i nu under den här lågkonjunkturen. Och den lågkonjunkturen har förstärkts och skapats av politiken. Av den här typen av ekonomiska tänkande. Och då hjälper det inte att vi fortsätter att ha idealistiska partier som Miljöpartiet. De är rena katastrofer för landet. De förstör landet. De förstör de små människornas privategendom. De förstör sparkapital. Alla har inte råd att köpa en bostadsrätt. Som åtminstone, nu har bostadsrättspriserna fallit. Men det behåller värdet mer, bättre. Eftersom det är inte knutet alltså våra bostadsrätter behåller värdet bättre än svensk valuta. Alla har inte råd med den typen av investeringar. Det är hårt. Det är en hård verklighet vi kommer in.
Det för mig tillbaka lite på vi pratade om förut, ifall det är okej att rösta eller inte. Alltså jag resonerar lite som att vad ger bäst grogrund för frihet, alltså det samhälle vi vill ha.
Ja.
Och det är rimligt att göra allt man kan liksom, i sin väg för att försöka nå, inte, jag tror inte att vi kan rösta oss igenom en libertariansk revolution, men vad skapar bäst bara grogrund för att kunna leva liksom, frihetligt.
Ja. Ja, precis.
Och det behöver inte vara som stor grej, tänker jag, att lägga en röst i en låda. Liksom. Jag känner inte att jag säljer min själ bara för det. Men det är en väldigt personlig fråga, verkar det så.
Nej, det gör det verkligen inte. Utan intentionen som jag hade nu har jag faktiskt gått och förtidsröstat då. Och nu ser jag en storm av anklagelser komma. Hur kan jag som libertarian rösta? Men jag försvarar att det. Jo, utifrån självförsvar. Jag hade min intention var att jag ska försvara landet på friheten. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på mig själv på det plan jag tänkte faktiskt vad som är bäst för landets ekonomi och de som har det sämst ställt i samhället när jag röstade, och då blev det ju definitivt inte ett vänsterparti kan jag säga med gott samvete, och det blev inte Centerpartiet. Så man kan göra en deduktion här.
Ja, nu sitter folk och kristar över här. Okej, inte det. Ja, vad är kvar här?
Nej, men, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och sossarna kan man ju inte rösta på. Och inte Centerpartiet heller. Man är förmodligen lider man av någon form av masochism om man skulle rösta på Liberalerna. Men om man är lagd åt det hållet, jag ska inte skämta för mycket, men om man jag röstade inte på Liberalerna heller. Men sen slutar jag, sen får man göra en deduktion där helt enkelt då. Så jag lider inte av den typen av masochistiskt beteende att skulle rösta på Centern eller Liberalerna så. Eller på något annat.
Vi har ju den här stigande stjärnan partiet Nyans också. Det är inget som blockar heller.
Det är ett parti som jag inte heller röstade på. Och det är det att jag har läst för mycket historia för att kunna vara tilltalad av politisk islamism. Så att helt enkelt.
Jag tror det är svårt att tilltalas av det om man inte är i den sfären själv.
Ja.
Men det är ändå spännande att se hur det kommer gå för dem. Hur många röster de lyckas sno från Socialdemokraterna.
Ja.
Så det försvaga vänstern liksom i helhet.
Ja.
Det kan ju vara en bra sak.
Åtminstone kommer det tydliggöra ett visst problem vi har fått.
Ja, precis. Det har liksom bitit om lite i svansen kanske, deras politik till slut.
Så att, och sen, nej, jag hoppas ju att liksom på ett sätt att man, nu gick ju Magdalena Andersson ut och gjorde ett utspel som fick en del att lämna det partiet, och hon hade ett uttryck som jag inte tänker upprepa i radio, för jag vill inte att vi ska bli bannade på något sätt. För det är skillnad om jag skulle säga det eller om Sosse skulle säga det. Men hon hade ett uttryck som fick vissa av hennes partivänner av den bakgrunden att lämna partiet. Jag tror att de går till Nyans faktiskt. Människor glömmer ju att islam, alltså traditionell islam också är en politisk ideologi med egna rättssystem. Vi har ju flera rättsskolor inom islam, men man glömmer det när man det är inte religion som är fristående, som historiskt har fristående från det politiska på något sätt, utan det är snarare en religion som har historiskt varit väldigt allmänt politiskt. Så, men vi kan släppa den.
Du nämnde det här Libertarian Party tidigare i USA.
Ja.
Jag bara lite snabbt tittade över historien här kring det här partiet. Och som du sa var Murray Rothbard med i början och var aktiv. Och de har väl gått lite fram och tillbaka i hur stora de har varit.
Ja.
Men sen såg jag att Murray Rothbard lämnade, eller i alla fall tog avstånd från partiet.
Ja.
1989, just för han tyckte att det hade blivit lite för mycket vänsterfokus. Liksom. Alltså fokus på frågor som inte han var så intresserad av.
Det partiet har ju blivit ett parti, ursäkta uttrycket, för det vi kallar för libtards. eller som Hoppe skulle kalla för stupids for liberty. Nej, men, det har ju gått i den riktningen att det har blivit... Annie Lööf-typer som har ockuperat partiet i stort sett. Och hur ska du tycka det? Sossar som är mer positiva till marknadsekonomi men som intellektuellt och moraliskt befinner sig på sossarnas spelplan i allt annat. Och där kan man ju inte som libertarian med gott samvete vara kvar. Det var ju också det som fick Ron Paul. Om man tar Ron Paul som ett annat exempel i modern tid. Vi hade ju i Förenta Staterna the Ron Paul Revolution eller så. Och även i Sverige så blev det flera libertarianer under den eran. Det var ju 2008 tror jag det var. 2000, ja. Där var det sen Ron Paul som är väldigt nära intellektuellt Mises-institut faktiskt. Han har alltid varit inspirerad av Österrikes ekonomi och han är för guldmyntfot och han har är väldigt klar. Han är nära vän till Lou Rockefeller och så. Ron Paul, han gick faktiskt med i republikanska partiet och som en av presidentkandidaterna i det stora republikanska partiet i Amerika. Och det som blev frukten av hans kampanj var ju att han pedagogiskt på ett väldigt briljant sätt lyckades försvara frihetens idéer. Och det finns en bok som han skrev i samband med det som heter The Revolution, A Manifesto. Som jag faktiskt kan rekommendera till läsarna. Och det är något sånt som vi behöver i svensk politik. Och jag tror att vi skulle kunna ha förutsättningar av det. Men det behövs kanske inte nya partier, men det behövs starka personer inom partierna som har en intellektuell stringens och som gör något liknande av det som det Ron Paul gjorde i Förenta Staterna. För att han lyckades pedagogiskt föra ut frihetens budskap genom sin presidentkampanj. Och därmed så inspirerade han tusentals ungdomar att gå med i libertarianska rörelsen. Och flera av dem har ju sedan utvecklats vidare och gått ännu mer åt vårt håll. Eftersom den grund som de lade var ju den österrikiska skolans idé. Och när man väl börjar nosa på det så kanske, om man inte... Man kanske är klassisk liberal från början, men man kanske går mer och mer åt vårt håll, den libertarianska. Det Rothbard kallar för libertarianism. Det vill säga anarkokapitalism. Och det är positivt, för det är ändå den åskådningen som vi mest vill försvara.
Ja, det känns som ett problem just i, om man ska försöka göra ett libertarianskt parti. Att gruppen libertarianer är ganska splittrad egentligen. Och det finns många som kanske är lite mer vänsterkulturellt. Som också dras väldigt mycket till det här. Som liksom befläckar det lite. Medan Murray Rothbard, när han lämnade Libertarian Party, så tyckte han ju att det hade förfallit för mycket åt det hållet. Han menade att de här klassiska liberalerna var ju inga vänsterflummare. Liksom. De var ju högermän på något sätt. Det var ju liksom cigarrer och whisky i stängda rum när man satt och diskuterade i finkläder. Ja. Det var ju liksom inte knarkare. Alltså så.
Nej, precis. Och sen är vi öppna för mångfald av olika personer såklart. Men
jag
tänker att vi är inte snobbar på något sätt. det är väldigt riktigt för mig. Jag själv har aldrig uppfattat mig som en snobb. Jag tror väl att få har gjort det om mig heller. Men däremot andemeningen i det du säger stämmer. Att den traditionella klassiska liberalerna i Förenta Staterna och har ju det vi skulle kalla idag för mera paleolibertarianer. Det vill säga att de var inte alls främmande för flera av dem, för försvar av nationen, av vad som är landets intressen. De var mot imperium och demokraternas världsbild, the Whig interpretation of history. De var mot interventionspolitiken som Förenta Staterna bedrev. Det är därför Ron Paul, han är kongressledamot, han röstade emot alla krigsinterventioner. Han har alltid konsekvens som kongressledamot röstat mot varje förslag till skattehöjning i kongressen. Har han alltid röstat emot då. Men de klassiska liberalerna, det var ju paleolibertarianer, så att de var inte alls främmande för nation, de var inte främmande för religion, de var inte främmande för exempelvis kristna skolor eller friskolor, hemundervisning. De var inte främmande för att man såg positivt på familj och familjevärden. De var inte främmande för konservativa, det vi kallar för konservativa värden. Så att, och detta stämmer väldigt bra överens med vad Mises-institutet, flera inom Mises-institutet är idag. Det vill säga att det jag själv tror är att när människor släpps fria, om man får säga så, så kommer majoriteten att välja det slags liv som är bra för deras familjer och barn. Välja de skolor, den hemundervisning och välja den, att bosätta sig i de lokala kulturerna där de kan leva i fred och efter sina egna värderingar och ideal och behålla sin egendom. Och det är ju själva grunden för vad många skulle kalla för ett konservativt och en frihetligt samhälle. De flesta blir inte narkomaner och så röker ner sig på hasch. Även om det är tillåtet i ett fritt samhälle. Utan de flesta väljer nog ändå att leva hyggliga liv med traditionella värderingar och där man och så.
Och det är någon tanke som är väldigt svår för vanligt folk att ta till sig, tror jag. Att man liksom, att folk skulle överleva och inte bara slå ihjäl varandra på öppen gata dagen efter.
Nej.
Världen blir lite mer frihetlig. Det är ett stort blockad där liksom, som statliga institutioner väldigt framgångsrikt har fått folk att tro på. Det funkar inte, liksom, världen funkar inte.
Men folk klarade sig alldeles utmärkt i Sverige under medeltiden utan en stat. Det är stater som har stått för våldet i den svenska historien. Det är inte svenska bönder som har liksom haft ihjäl varandra på det sättet. Även om det förekom här och där. Men det stora våldet har ju varit när liksom statsmakten kom på besök. Om man tar, folk har ju levt alldeles utmärkt fria på det sättet. Om man tar till exempel, jag ska ge ett till exempel. Det löper dubbelt, man har räknat på det. Detta är alltså det andra världskriget. Detta är när ditt eget land blir alltså angripet av Nazi-Tyskland. Vi pratar om Sovjetunionen. Så att du befinner dig nu, du är ryss, säger vi. Och du befinner dig i Sovjetunionen. Och Tyskland har invaderat landets gränser. Okej? Okay? Det är liksom ramen. Fortfarande är det så att det löper två gånger, statistiskt sett, två gånger större risk att dödas av din egen stat än av den främmande staten. Och detta säger någonting om vad staten är. Även om det var en två diktaturer som stod mot varandra. Men hela vår historia är det att folk levde fritt och hade det ganska bra. Och de övergrepp som förekom i historien var ju framförallt statsstatens representanter som stod för det våldet i feodalsamhället och så. De flesta människor, vad skulle hända idag om det har redan plötsligt hänt eftersom vi lever i en sån sjuk verklighet. Men vad skulle hända om statens polis inte skulle existera? Du skulle inte kunna ringa polisen. Jo, min första tanke skulle vara hur kan jag gå samman med andra människor lokalt för att skydda min egendom, eller hur? Det är din första tanke.
Absolut.
Det är min första tanke. Så jag skulle prata med grannar och jag skulle prata med de som bor i närheten om hur ska vi kunna försvara oss själva här ifall vi skulle bli angripna av individer som inte vill oss väl. Och jag tror att människor skulle börja samarbeta på det sättet. Och jag tror att de redan nu är tvingade att samarbeta på det sättet med tanke på den situation vi befinner oss i idag. Så det är nog inte... Det är ingen katastrof om staten skulle plötsligt upphöra att existera för de flesta människor. Den underbara konsekvensen skulle vara att de skulle behålla sin lön till 100% och de skulle börja samverka mer lokalt för att behålla sina friheter och sin egendom.
Men det ligger väl ganska långt borta kanske, att staten ska försvinna. Det är väl förmodligen aldrig på det tyvärr.
Då har vi en dysfunktionell stat som kostar väldigt mycket pengar men som inte ens kan sköta nattväktarfunktionen ordentligt.
Så det bästa vi kan hoppas på kanske i alla fall i det här valet är om energipolitik kanske görs lite mer vänlig för svenskar. Och kanske på lite längre sikt att vissa kulturella fenomen som vi inte uppskattar tonas ner. Det är väl kanske det första steget då. Mot en bättre grogrund för frihet.
Ja, det är min analys också.
Ja, precis.
Alla partier är ju för inflation, liksom, så det är en tragedi.
Ja, nej, precis. Det finns väl inget parti som representerar oss? Eller?
Med ett litet undantag i klassiskt liberala partiet. De har ju ett partiprogram som står närmast oss faktiskt. Men det finns andra frågor som är akuta i dagsläget. Men de är ju... De har väldigt många bra saker i sitt parti och det är väldigt många bra personer i klassiskt liberala partiet. Men så jag säger bara det, men det, sen kommer de komma in, det vet jag inte, sannolikt inte. Är det ett uttryck för självförsvar i dagsläget? Jag låter de som lyssnar få dra sina slutsatser, men är det självförsvar i dagsläget att rösta på dem? Det får man sluta själv.
Loka ord. Har vi något mer att säga om just valet eller röstning? Det känns som vi har avhandlat det ganska väl.
Ja. Nej, men vi kämpar på med frihetens idéer och sen man kan rösta på gott samvete som en handling av självförsvar i dagsläget.
Jag har bara en liten sista punkt där. Vi får se om du har något klokt att säga. Jag blev ju pappa ganska nyligen och jag har fått veta här då att du har 3 barn själv.
Ja.
Har du något frihetligt föräldratips du kan ge till mig? Det kan vara precis vad som helst egentligen. Att ha barn i ett ofritt samhälle eller vad som helst. Någon lärdom du har fått som du kan dela med dig av.
Nej, men det bästa det kan jag väl säga utifrån som min erfarenhet är att försöka att spendera så mycket tid du kan med dina barn och försök att kärlek och till barnen säga som medmänniska också. Kärlek och mycket tid med barn. Det är det frihetligaste du kan göra. Sen behöver man ju inte alltid... Det finns ju alltid fridagar man kan ta ut, som du vet, i den obligatoriska skolan sen. Alltså dagar där man kan vara bortresta även utanför loven. Det finns olika sätt där man kan kringgå systemet. Och jag ska inte säga för mycket för då blir jag väl...
Precis, du ska inte outa för mycket här nu.
Som gör att man kan vara ändå med sina barn om man vill. Men vissa saker är inte heliga för libertarianer idag. Även om barnen ska gå i skola så är inte obligatorium för barn i genusstadiet, så att det är inte någonting heligt för oss.
Det var väl fint. Spendera mycket tid med dem så att du får bra kontakt och kan motverka dåliga influenser utifrån.
Ja, och så mycket kärlek.
Mm. Härligt. Vilken munter ton det blev på slut. Men då kanske vi ska avrunda där då, på ett ljust ställe.
Ja, stort tack för det.
Ja, tack så mycket själv. Så får vi se då vilka som dyker upp i nästa avsnitt här.
Ja.
Jag kommer förmodligen vara en återkommande person i alla fall. Men det blir säkert lite olika gäster från institutet och kanske utifrån också.
Toppenbra.
Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älv och sjöar bryta isens band och muntert bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid